Hej allihopa och välkomna tillbaka till våran podd Kulturbarnen efter lite sommaruppehåll. Du lyssnar på mig, Ida Tirén, författare och historiestudent.
Och mig, Pontus de Wolf, musikproducent och eventskapare, bland annat.
Välkomna!
Välkomna! Härligt att vara tillbaka. Jag blev nostalgisk när du sa sommaruppehåll. För det känns som så länge sedan. Det var någonting way in the past. Det här med skönt och varmt.
Jag har liksom glömt... Menar du podden eller sommaren?
Sommaren.
Jaha. Mm. För jag hade glömt bort att vi hade en podd också. Ja, det var det också det som kändes så långt bort. Det
känns som en helt ny. Men folk runt omkring mig pratar om den. Så att jag måste liksom steppa upp och ha den. På något vis. Ja, men det är... Den har ju dels liksom lite Instagram presence och är något slags språkrör för mig i alla fall. Att kunna så här föra mig och snacka i konstnärliga och litterära miljöer. Att så här, Och så har jag ju podcasten Kulturbarnen. Och det ska jag inte sticka under stol med, att det är härligt, skönt att kunna ta till ett sånt litet märke eller trademark.
Ja, alltså jag har ju förstått att de flesta poddar håller ju inte så värst länge. Kanske ett avsnitt eller 10 avsnitt, och sen insåg folk att det var ju väldigt mycket jobb. Och också därför jag inte hade någon podcast förrän du frågade mig. Fast jättemånga människor hade frågat mig, ska vi inte ha en podcast?
Ja.
Som jag nämnt tidigare. Men jag var så, ja, absolut. Vill du göra allt jobb och klippa? Och de bara, nej. Och jag bara, okej, då gör vi inte det. För jag tänkte inte. Men så kom du och erbjöd dig att klippa och allting. Ja. Så då sa jag, why
not? Du behövde inte ens dra dina villkor.
Precis, jag var väldigt tydlig. Jag kommer inte göra ett piss, men jag kan babbla typ en timme i veckan. Och det, jag tror det är det som många fastnar vid, för det är ju rätt svårt tekniskt. Ja. Det har vi pratat om förut i podden, men det finns ju nya lyssnare också. Så vi kan ju.
Verkligen. Men vet du, en av mina höjdpunkter rent kommersiellt i somras, eller vad man ska säga, spridningsmässigt, var att Filip och Fredrik tog upp mig i sin podcast. Och benämnde då så här, ja, han har bland annat den här podcasten Kulturbarnen. Men det de, för de visst, för de berömde
det är ju
mig.
Sveriges största podd, vad kul.
Ja, den har varit det i alla fall. Men de berömde mig, eller de tog upp mig på grund av min så här follow through förmåga.
Ja, det har det du verkligen.
Visst har jag det. Det var väl fint.
Gud, ja.
Ja, men och det
är sammanhang.
Ja, men det var att det roliga, jag har jobbat med dem förut vid några tillfällen.
Okay.
Jag gjorde musik till en Kristallengala och till deras första, när de sålde ut Globen, så gjorde jag alla så här live-nummer och remixer på deras jingle och liksom all musikläggning, kan man säga. Och då fick jag väl det liksom, det var väl det de minns av mig, att jag genomförde saker.
Ja.
De
pratade om det ämnet liksom, eller?
Ja, typ så. Men de pratade också om sommarens bild, vilket var en bild som min fru Elsa hade lagt upp. Eller det, att hon var så här, den bästa Gotlands ambassadören som får folk att vilja åka till Gotland. Typ för att hon lägger upp så fina. Och då på någon av dem så tar jag med mig, så får de gissa vad jag tar med mig ner till stranden eller på utflykten, för att det ska bli riktigt cozy. Och då var det min batteridrivna vinylspelare.
Såklart, on brand.
Och det, för det blir mycket trevligare.
Kommer det inte sand i vinylskivorna? Blir inte de förstörda? Så
nej,
många
det blir bara, okay, de knastrar redan. Men och det är då ett bra tecken på någon som har grym follow through.
Ja, det är ändå, sagt, on brand.
Så att jag kan inte lägga ner någonting nu på flera år. Jag liksom måste fortsätta. Måste svara på mejl och samtal. Men också att det är... det kanske är dem det går bra för. Som liksom follow throughar sin grej.
Alltså jag har läst så många citat under årens lopp. När jag har hållit på att harva runt och försökt skriva mina böcker. Och det händer ingenting, men jag fortsätter och fortsätter och fortsätter. Och blir refuserad och nästan antagen och nästan antagen och så vidare. Mm. Och då har jag läst så många sådana här uppmuntrande citat från författare. Och ett citat minns jag, tror det var Doris Lessing kanske, författaren. Som säger typ så. Vad som skilde mig från andra var typ att jag fortsatte ungefär. Ja. Och jag har läst så många citat som har den liksom... Det är den andan någonstans i mitten. Så att i slutändan handlade det ändå om att man måste bara fortsätta. Alltså jag läste, vad var det jag läste om dagen som var så bra citat. Men just att så här, jag tänker att jag har alltid använt metaforen för mig själv så här, att jag skulle kunna bli otroligt bra på basket. Alltså jag är 1,83 och ganska atletisk fysik. Alltså jag kan gå till gymmet en gång och så får jag muskler liksom, fast jag gör aldrig det. Jag går inte och tränar ju ingenting. Men när jag väl gör det så märks det liksom direkt. Alltså jag har väldigt tur, eller man ska säga tur är väl värderande, men jag har en enkelt för det. Och skulle jag verkligen väl bli basketspelare så skulle jag säkert kunna bli det. Det vet jag. Men jag har ingen aning. Alltså jag har ingen aning om jag har talang för det. Jag har ingen aning om jag går för det. För jag skiter fullständigt. Jag är ointresserad av all bollsport. Och jag har inte så bra bollkänsla. Så jag kanske inte skulle bli. Men vi säger. Ja. Hypotetiskt skulle jag kunna bli basketspelare. Men jag har absolut inget intresse. Så oavsett om jag har talang eller inte. Det spelar ingen roll. För jag har varken intresse eller jag tränar inte. Men, så det finns mycket saker som vi kanske skulle vara bra på. Men man måste ju fylla upp 3 kategorier. Det är ju talang är en sak, så är det ju hårt arbete och att verkligen fortsätta. Man kan ju träna hårt i 1 år sen sluta. Tänk alla som går på Mejan till exempel. Mejan är ju Kungliga Konsthögskolan, Sveriges mest prestigefyllda konstutbildning kan man säga. Mm. Och hur många som helst som går där, och jag vet även folk personligen, de går 4 år på konstskola, 5 år på konstskola, och sen målar de inte mer, eller så slutar de med konst liksom. Samma med skrivutbildningar, det är jättelätt att sitta ute på Biskops Arne och liksom på en ö och med massa andra människor som bara, åh vilken intressant och djup text du har skrivit. Jaha, men välkommen till verkligheten, när ska du sitta och skriva det, när ingen bryr dig så längre liksom, när ingen sitter där och uppmuntrar dig och kliar dig på ryggen liksom, eller engagerar sig i dina texter. Så att, eller att hitta ett sätt att fortsätta även när det inte är liksom upplagt på ett fat. Och det är ju där många brister. Och jag säger inte det här värderande. Det kanske inte är meningen att alla ska göra allting. Liksom. Men det som är tydligt är ju att någonstans förr eller senare så slutar ju folk. Och det tycker jag man börjar märka i vår ålder. Att så här, särskilt i de kreativa yrken. De flesta har ju sadat om till något annat. Ja. Sådär. Så att det är ju någonstans det som gör skillnaden. Om man faktiskt fortsätter eller inte.
Ja, och det är även med uthållighet som tur kommer in. För att man måste ju liksom vara på rätt plats när turen kommer. Att kunna fånga den. Och då känns det ju som tur. Men att man liksom, man kommer ju aldrig ha tur om man inte är på rätt plats. Liksom. Du är ju åtminstone liksom i rätt århundrade för att kunna testa spela basket. Tänk på alla så här helt grymma IT-kodare som föddes på 1700-talet.
Ja.
Vilken
de
ångest.
Som blev matematiker. Nej, men
de hittade jag aldrig rätt sin grej.
Jag är också rätt århundrad för att vara kvinna och skriva böcker faktiskt. Det kunde man ju inte för på samma sätt för 100-200 år sedan. Så det är ju bra.
Nej. True.
Men alltså, allt det här du säger nu var så himla, väckte så mycket tankar åt mig. För att jag vill också passa på att gå tillbaka till det här, dina positiva egenskaper. Alltså det är ju så inspirerande med dig.
Det är den här podcasten alltid handlar om.
En hyllning av Pontus Dol. Nej, men jag vet nog ingen som alltid är på så gott humör. Alltså som kan verkligen, jag förstår att det kanske inte är så för dig. Men alla gånger jag sätter på dig så är det liksom, då får man ett sms. Hej, någon härlig smiley. Ska vi köra podden? Ska vi göra det här? Nu fick vi den här härliga uppmuntran på Instagram. Jag är inte på Instagram för er som är nya lyssnare. Så då får jag kanske ett meddelande från Pontus. Åh, nu har någon skrivit till oss. Alltså man är alltid, du är alltid positiv. Och jag som är lite mer varierande i mitt humör, om man säger, då tvingas jag, just det, nu måste jag ju skärpa mig. Jag måste ju vara trevlig tillbaka. Och det är verkligen, jag tror du höll mig uppe där under de här senaste åren när vi höll på med podden och jag var ganska nere. Och särskilt när jag bodde i Värnamo, så kunde jag ändå hålla mig kvar vid att Pontus lyfte upp mig en gång i veckan. Så att, det ska du ha stort.
Ditt fönster för popkulturvärlden.
Ja, men också bara att du har den här härliga attityden. Och det tror jag, det har också hört från folk som lyssnar på podden, att många som uppskattar det, att så här, det är så lätt att sitta och vara raljant och klaga på allting. Det är ju ganska enkelt att hitta, och många människor bondar ju över klaga på grejer liksom. Att det är så man möter världen. Jag minns inget ont om dem i övrigt, men jag minns att de hade, några tjejer som hade gjort en läsning av min bok när den kom och spelade in ett så här, en timmes samtal om det. Och så skickade de till mig, de bara, Ida, lyssna på det här, vad kul att vi har läst din bok typ. Så jag lyssnade på det. Jag bara, men det var ju egentligen bara kritik så här. Och vi har hittat ett fel i boken typ. Alltså det var nästan bara att de pratade om allt som var fel i boken. Och jag förstår att uppenbarligen tyckte de att den var bra, annars hade de väl inte skickat det till mig. Men det som togs upp var liksom största del, i alla fall vad jag hörde, jag kanske var biased då liksom, men var väldigt mycket kritik. Och det är ju intressant, för det är ofta så kanske man, om man har en bokcirkel eller pratar, så kanske man bara säger, ja det här var ju att man kanske söker efter problem. Det är väl lite så människors hjärna funkar. Och jag tror verkligen inte det för att vara taskig så, men jag tror det är svårare för människor att hitta de här positiva grejerna och lyfta fram. Och det tycker jag är verkligen en styrka hos dig. Och det uppskattar jag så mycket att du lyckas få människor att må bra. Och det är den ena grejen. Jag är inte klar än. Och jag vill också säga det här med att follow through. Och det tror jag, vi båda två kanske har lite gemensamt. Att vi faktiskt får det bästa försök i alla fall fortsätta. För att alla projekt, min erfarenhet är att alla kreativa projekt, take note, det här är faktiskt en väldigt bra grej som jag tror alla behöver tänka på. När man får en idé till ett projekt, det gäller kreativa eller vad fan som helst, kan vara bygga om köket eller whatever. Yeah. För nästan alla människor så får man ju liksom en boost. För det är så här, nu har jag den här idén, jag har visionen hur fint det här kommer bli i mitt nya hem eller min bok jag ska skriva eller mitt band jag ska starta. Liksom. Det är ganska enkelt i början. Och det pågår alltid en första process som kan variera mellan timmar eller veckor beroende på hur stort projektet är, som är så här. Allting går jättelätt för du har energi, du är sugen, du har adrenalinet. Nu kör vi, jag går till byggaffären och köper grejerna och jag bläddrar i Pinterest och så vidare.
Ja.
Och sen, efter det, då kommer ju verkligheten. Alltså, oj, du måste faktiskt göra det här också. Ja. Och det här kan ju ta allt ifrån då veckor till, om vi snackar att skriva en bok, kan ju ta flera år. Jag har hållit på nu snart 4 år med min bok. Liksom.
Mm.
Och jag kan återkomma till det. Put a pin in that. Men alltså, då inser man så här, aha, just det här måste jag faktiskt fortsätta med. Och jag känner inte längre den här boosten. Jag får ingen uppmuntran kanske utifrån. Jag måste bara sitta här i mitt egna rum och sitta här och knappra vidare med vad jag håller på med. Liksom. Mm. Och där är det ju ganska många som någonstans på den långa, långa, långa banan tappar lite grann. Alltså lusten, och sen så ger man upp. Och sen mot slutet börjar man komma tvivel på att alla nivåer, liksom. Man fortsätter ju framåt, men tvivlen kommer lite tillbaka. Och jag tror att man glömmer ofta bort det där, för att man tänker, ja men nu är det inte lika lätt som i början, då kanske jag gör fel. Men det här är ju normalt, det blir ju svårare, liksom. Men sen blir det ju lättare när man är klar.
Ja.
Men när man väl har gjort det många gånger, nu har jag skrivit flera böcker, även om ingen har läst dem, liksom, då vet jag att jag kan göra det här. Då kommer jag vet någonstans, jag känner igen processen, jaha, nu är jag här i processen, ja men jag vet att jag kommer
just
komma till slutet.
Det. Ja.
Och när man har gjort det några gånger så får man upp den här vanan, så här, just det här, nu känner jag igen mig, varför känner jag så här tvivel? Aha, men det är för att jag är här, jag kommer komma till det andra. Och nu har jag gjort många saker, du har drivit dina klubbar, jag har drivit mina klubbar också, vi har haft olika projekt under åren och insett någonstans att det är inte så kul som folk tror i början. Och sen så får man bara kämpa på. Och det är väl det som vi båda två har fått uppleva gång på gång. Hur förbannat jobbigt det är att vara vidare. Så att man kanske är lite tveksam att gå in i projekt, har man ju fått lära sig. Att, nej, men jag kanske inte tackar ja till allting. Men när jag väl gör verkligen. Det, då vet jag att då får man fortsätta köra. Annars är det inte värt att sluta.
Nej.
Det tror jag är bra att veta.
Ja. Men jag har även haft användning för det här uttrycket follow through tidigare faktiskt. Inte bara när det gäller hela projekt. Så här. För vet du vad associerar du till den termen eller den sägningen så att säga? Får du någon?
Ja, det är ju att slutföra. Alltså, eller vad menar du?
Jo,
att det är slutet liksom.
Exakt, men det används också inom golf och tennis. För att man liksom...
Aha.
Det är en term som används för att så här, follow through the swing, typ. Att när man slår iväg en tennisboll eller en golfboll så kan man inte tänka att slaget slutar när man har träffat bollen. Utan man måste tänka att slaget är när svingen är färdig. För att liksom...
Oj!
Klubban eller racketen går ju ett halvt varv till, så att säga. Om man ska få ut kraften, om man ska så här, skriva en text eller måla en tavla eller någonting, så måste man liksom, alltså piken i ens uttryck kanske inte är på slutet, utan att man måste liksom ha luft nog för att göra hela liksom skriket eller så här, hela ansträngningen.
Det är jätteintressant att du säger det här. För det jag tänkte på direkt när du sa det här var faktiskt det som oftast kallas för liksom post-production blues liksom, på olika sätt. Att efter man gjort ett stort projekt, och det kanske är samma i musik, det är antagligen samma i musikvärlden också, men jag vet att det är många författare som vittnar om det här, och jag är en av dem. Att man liksom, när man har släppt ett projekt ifrån sig, särskilt om det är en bok som har tagit flera år kanske att jobba med, och kanske har varit färdig ett halvår, så väntar man liksom, när det ska släppas och så vidare. Och när det väl kommer, då är ganska många som blir ganska nedstämda efteråt. För det är som att man har som en extremt stor energi som man bara släpper ut. Och så kanske det är sällan, liksom, även om det blir som man tänkt sig, så blir man kanske helt slut ändå. För det är så mycket känslor och tankar. Det är en väldigt känslomässig process. Liksom. Och då är det många som går ner lite och blir lite, kanske blir sjuka till exempel. Man kanske blir förkyld. Jag var förkyld 2 gånger på en månad efter min bok släpptes. Att det är ganska många som får alltså immunförsvaret liksom bara man måste omkalibrera hela sig själv. Och säkert det är ett stort projekt som kan förändra hela ens karriär. Ja. Till exempel när man debuterar som författare eller man liksom kanske har sin stora spelning som musiker eller vad det kan vara. Eller alltså, även vanliga jobb som inte är konstnärliga. När man har den där stora presentationen på jobbet så kanske man efter måste man också omkalibrera, vem är jag? Har jag slått emot någon ny glastak? Vem är jag nu? Liksom, är det också en identitetskris kanske? Om det går bra så är det också en kris. Och då är det också en kris. Liksom, att man måste fundera över så här, nu är jag det här. Nu är jag ny chef, nu är jag författare. Alltså, det är ju väldigt omtumlande upplevelser. Mm. Så att man kanske behöver, som du säger, lite spara lite energi till efter det har hänt också. För då ska man också... Jag läste precis en text i New York Times, tror jag det var, om någon som föreslog att man skulle spara en buffert för när man, om man gör slut. Så man hade lite pengar då att liksom att skämma bort sig själv.
Precis, ja. Nej, men också att jag tror att man liksom inte siktar lika högt om man inte tänker, alltså testa det nästa gång du ska så här, skapa någonting, att du tänker som i en golfsving, att så här, det du ska göra det är bollen, men sen för att kunna liksom slå den så måste du fullfölja hela svingen, kanske kan leda till något, då kanske man får ut mer kraft även i själva idén.
Fin tanke, det får mig också tänka på, jag lyssnar på en ny podcast, eller en ny för mig podcast som heter The End of Tourism, som handlar om problemen med massturism, liksom hur det påverkar olika platser.
Oj, vad spännande.
Jätteintressant avsnitt lyssnar på, bland annat om handlar om Venedig till exempel, som har liksom nästan ingen befolkning kvar, men bara 50 000 invånare. Kort notis här bara, att det är intressant för att man har slått ihop Venedig med fastlandet, så att när man säger Venedig så menar man inte ön, utan man menar ju kommunen, liksom. Och majoriteten av kommunen då, jag tror det var 150 000 invånare, bor på fastlandet. Så att när de röstar så röstar de ju för borgmästare som har väldigt mycket inflytande då i Italien. Det är ju majoriteten som röstar fram den. Så det är ju de på fastlandet som gynnas av borgmästaren. Det är inte hänsyn till det bästa för dem på ön. Och när de till exempel har fått... Och det skapar också massa problem.
Som delgotlänning, I can relate.
Ja. Nej, men också så här massa EU-bidrag och sånt. För då har till exempel de fått EU-bidrag för att till exempel för Murano-glas, som är det här kända glastillverkningen på i Venedig. Ja. Och då har de fått stöd för att det blir så dyrt för dem att skeppa ut allting till ön. Så de har fått EU-stöd för att, så här, det blir dyrare. Men då hade de i efterhand fått dra tillbaka stödet. För de bara, nej, men ni är ju inte en ö. Ni är ju liksom...
Oh.
Så att då fick de betala tillbaka. Inte bara att de blev av med det, de fick också betala tillbaka EU-stödet de hade fått. Så att nu finns det inget Murano-glastillverkning alls kvar på i Venedig. Nu är det helt borta på grund av det här då. Så att det här har skapat massa problem, det här administrativa beslutet att låta fastlandet bestämma. Och mycket pengar som har gått till Venedig har nu liksom, ska nu byggas en så här sportarena för, som skulle gått till hjälpa med översvämningarna. Så liksom det är
jag
lite
kan
klart.
Tänka mig också, nej, men för jag hörde en nyhet i somras att de börjar ta entréavgift för att liksom komma in eller komma ut till Venedig. Men det är mycket, det lät ju liksom positivt och väldigt italienskt. Man betalar ju bland annat för att så här åka på vissa motorvägar där.
Jag tycker det är helt
vissa
rimligt.
Motorvägar. Ja, men vissa motorvägar är liksom privata.
Privata
är
då.
Det är skitintressant. Ja, och de liksom statliga eller kommunala är lite eftersatta och billigare att åka på liksom. Men det är så här perspektivvändning, för vi är ju inte vana vid att man så här. Det är klart man får använda alla vägar. Liksom.
Ja.
Vad tror ni? Men då kanske de entrépengarna inte tillfaller just ön. Utan
ja, det är ju
arenan
frågan alltså.
På fastlandet.
Det är samma sak nu. Jag var precis på semester. Jag var i Mallorca. Jag ska berätta strax. Och då betalar man ju så här hotell, eller skatt varje natt. Typ 3 euro eller någonting per person. Hotellskatt varje natt som går för att man är på ön. Vilket jag tycker är absolut rimligt. De måste ju ha sådana sköta. Ofta spenderar man inte så mycket pengar kanske när man bara är turist. Man kanske mycket har all inclusive, allt möjligt. Jättebra att de får in lite pengar i alla fall till öns vägar och sjukhus och så vidare som man kanske nyttjar. Men det jag skulle säga var om den här podden var att då var det ett annat avsnitt som handlade om en man som gjort mycket så här pilgrimage, alltså att han bara promenerat i flera månader över Europa till exempel och skrivit böcker om det och så här, han intervjuades. Och då hade han som gått så här, så var 9 månader över Europa. Men då hade han gått jättelångt liksom. Men han sa att, när man jämför då med förr i tiden när man gick till fots, då var det inte bara att man skulle gå då till Jerusalem eller vad man skulle gå någonstans. Man skulle också gå hem igen.
Follow through.
Han kunde ju flyga hem. Men, men de var ju tvungna att... Jaha, nu är jag klar. Nu måste jag gå hem igen. Och då tyckte jag det var så intressant för att han menade lite att de... Då var det liksom en del av processen. Så här, de insikter man har fått på den här resan man promenerar. Och sen så kommer man dit och får sin, så här, det man söker. Och sen ska man integrera det på vägen hem. Då har man liksom 9 månader på sig att integrera de här insikterna då på vägen hem. Medan han flög ju hem. Och då kände han, så, tittade han ut över fönstret och såg. Jaha, det här är de där bergen jag promenerade igenom. Så här, det gick lite för snabbt så här, när man väl kom hem. Och det tycker jag man kan känna igen sig. Jag tänkte på det när jag hörde att det kan jag känna igen väldigt mycket när man har rest. Att man kan bli lite snopen när man kommer hem. Man bara, oj hoppsan, vad händer nu? Jaha, nu är jag tillbaka det här. Alltså,
ja,
det går
verkligen
lite för snabbt. Särskilt när man flyger. Tåg är lite bättre liksom. Men man behöver lite tid på sig att landa efter man har rest och sådär. Och det blir ju lite fackat i hjärnan av flyget. För flyget är så onaturligt för människor. Alltså det går ju alldeles för snabbt.
Ja, nej, men han följde inte igenom golfsvingen helt enkelt. Det är jätteintressant.
Exakt.
Det är faktiskt det helt perfekt liknelse. Det kan ju också vara väldigt så här att man glömmer bort typ att så här, varför man skriver musik eller skriver en bok. Så här, det är väl för att man älskar att göra det. Men om man inte ger det någon luft och andas efteråt, då A, man lär sig ingenting och B, man njuter ju inte av det man har skapat. Alltså det vet jag att det är väldigt många jag känner som har svårt att lyssna på sin egen musik. Eller liksom de känner ingen glädje förrän när den väl är ute. Medan jag kan ha jättetrevligt åt den. Åt min.
Ja.
Men att det är... ofta kastar man sig ju rätt in i nästa grej. Som kanske är någonting helt annat. Det där är sjukt intressant.
Och man kanske behöver 9 månader på sig. Eller hur lång tid nu tog. Lika lång tid på sig. Nu känner jag att jag har smält lite min bok. Alltså nu har det ju gått 3 år sedan den släpptes snart.
Ja.
Och nu kan jag känna lite så här distans och nu känner jag ett lugn kring det som jag inte har gjort förut. Att fortfarande var det lite så här nära på något sätt. Nu känner jag ändå liksom en lite så här, det var den där boken jag skrev på långt avstånd. Det är inte längre så här, läs min bok, vad händer med min bok, vad tycker du om min bok? Nu är det så här, det där gamla trasan, inte trasan, men det var den där trevliga. Man hittar ett plagg i garderoben liksom, den här är trevlig. Så känner jag nu.
Ja.
Och det tog ju 10 år att skriva, så att det är väl rimligt då att det tog lite tid kanske att landa.
Ja, visst.
Nej. Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
En nyhet. Nu kan du teckna livförsäkring hos Trygg-Hansa. Den ger dina nära ersättning som kan användas på det sätt som hjälper bäst. En försäkring för dig och till dem som älskar dig. Läs mer och teckna på trygghansa.se. Trygg-Hansa. Trygghet för livet.
Just nu till alla hemmafixare som gillar Julas låga priser. Ett borr och bitset i 70 delar för snurriga 249 kronor. Inget kan stoppa dig nu.
Jag träffade ju din svärfar där på Gotland förresten.
Ja, just det.
Så trevligt.
Han var väldigt glad av den här fantastiska spelningen med Lisa Nilsson, eller hur?
Nej, det var Lisa Ekdahl. Det är svårt att hålla Lisorna isär på mitt ställe.
Hans fru heter också Lisa, så för att öka förvirringen ännu mer.
Ja. Nej, men det var fantastiskt. Alltså, jag tror vi spelade in senaste avsnittet innan den konserten var. Eller pratade vi om den då?
Ja. Det var innan.
Det var innan. Nej, men för att den var bland liksom, det var kanske topp 5 bästa konserter jag har sett. I form av så här publikkontakt i alla fall. Och så här enkel, svävande. alltså hon var, hon delade liksom, det tror jag alla som har sett henne eller kanske vill se henne kan hålla med om, att hon så här bara lägger ut låten och håller upp den i luften typ, och sen är alla med om den på så här likvärdigt. Alltså det är så himla opretentiöst och mycket och luftigt framträdande. Det är lite svårt att beskriva, men jag blev väldigt sugen på att så här, shit, det är så där man ska, nu måste jag hem och skriva en skiva på 12 svenska låtar och också åka ut och bara träffa människor, för det var så himla liksom gränslös kontakt.
Men det låter lite som att det du beskriver är någonting som jag tänkt jättemycket på i förhållande till kultur i allmänhet, och det är just den här kollektiva aspekten, att man upplever att kulturutövaren gör någonting för allas bästa, att man känner så här, det här är för oss, inte så här, det här är för mig, nu ska jag stå i centrum. Alltså det är ganska annorlunda energi när någon går in och bara så här kolla på mig, eller så här, nu vill jag ge det här till oss. Alltså jag skriver den här boken för våran skull, inte för, eller
nej, men vi upplever för det här
skull, liksom.
Ja, vi upplever det här nu liksom. För det, ibland kan man få känslan, eller jag när jag går på konsert, att man så här, ja, nu ska jag ställa mig här och redovisa mina låtar. De kommer vara 3 minuter långa och här kommer den första. Så här, och det att det var liksom en total motsats till det. Det är någonting som verkligen bara, alltså ibland så fattar man de här sakerna som folk hasplar ut sig, att så här, musik bara sker i ett möte så här, människor emellan. Det här var verkligen en så här, sån upplevelse där alla var tvungna att vara på plats.
Vad är de andra på de här topplistan? Topp 5 konserter? Kan du bara snabbt nämna
några andra? Ja, det var spännande. Dem? Men jag var på The Smile, den här Radiohead av stickaren. Exakt. Januari förra året, som minns här, komma ut ur pandemikort. Det var outstanding. När jag var 16 eller 17 gick jag och såg Metallica för 800 pers när de gjorde en så här hemlig spelning på Münchenbryggeriet.
Just det, också känt från podden.
Ja, verkligen. Alltså även om jag tyckte att den var, i många år så tyckte jag att det var så här lökigt, för att ofta är det så här, det man lyssnar på i sina tonår kan kännas som något man bara gjorde då liksom, och så tar man lite avstånd från det, men ju äldre jag blir desto mer framstår det där som att ja, men det där var nog min bästa. Och sen så har jag väl, alltså får säga Paul McCartney för att jag har sett honom, bara en sån sak känns ju bra. Vilken är femte då? Låt mig tänka. Det måste jag nog
kanske kan bli något att fundera på.
Ja, det ska jag fundera på. Jag återkommer med det.
Jag minns i alla fall, jag kan i alla fall säga en konsert som jag tycker var en av de bästa jag varit med om. Jag ska inte gå in, jag kan berätta hela historien någon annan gång på den. Men det var när jag var, min 18-årsdag, obs, födelsedag, när jag fyllde 18, då var jag på Hultsfred, jag vet inte om jag sagt det på den, men annars får jag ta hela historien en annan gång, för det är en väldigt bra, lång historia. Men det slutade i alla fall med att Cat Power sjöng Happy Birthday Ida inför hela publiken.
Oh. Det är ett Ida Thyrén moment.
Det är en klassisk Ida Thyrén story.
Shit, den är så bra.
Jag skulle intervjua henne för mitt fanzine. Det var upptakten här då. Och sen spårade det hela ur och så blev liksom, hon blev jättefull och vi blev jättetajta. Och sen så skulle hon uppträda och plötsligt bara så skulle hon sjunga. Nu måste jag sjunga Happy Birthday. Alla ska sjunga med. Ingen har en aning vem jag är. Alltså jag står ju någonstans i publiken liksom. Hon bara, now we're gonna sing Happy Birthday to a special girl. Ida, everybody.
Oh, jävlar vad sjukt.
Och det var på den där, vad heter den här scenen som hade som ett litet tak, typ cirkusscenen eller sånt här.
Du menar på Way Out West, eller var är vi någonstans? Nej,
Hultsfred. Nej, det här var på Hultsfredsfestivalen.
Jaha, hette den inte Dansbanan?
Ja, just det. Jag tror att det var något sånt där. Och faktum är att, jag vet inte om det finns kvar längre, men annars får man väl söka så här internetarkivet. Men det fanns en recension av den här spelningen på någon sån här musiksajt. Och då nämnde de det bara, plötsligt kommer en obegriplig liksom födelsedagslåt, Happy Birthday Ida, mitt i spelningen. Och fan, som ni kanske känner igen från podden, Cat Power är ju min absoluta favoritartist. Ja. Så att det här var ju väldigt speciellt för mig då, att det var min idol som sjöng för mig. Ja. Så det kan man nog säga att hon är, det kommer nog alltid vara topp fem för mig.
Det finns ju en, för några veckor sedan hade ju en dokumentär om Hultsfredsfestivalens historia premiär på SVT Play. Du får kika där.
Aha,
kanske det finns någonting.
Nej, kanske inte just om det, men jag kanske, ja, det vore kul att se. En annan dokumentär jag vill tipsa om är ju Meet Me in the Bathroom heter den, va? Som handlar,
ja,
om
äntligen.
Indie-sleaze-scenen början av 2000-talet. Har du
känt
sett
från
den
podden?
Nu?
Nej, jag har inte sett den ännu. Är den på, man köper alltså, den? Eller är den på någon...
Nu kan man hyra den. Jag fick meddelande från min kompis Victor som var mitt i den och mässade mig genom hela serien. Eller hela dokumentären. För att det var, vi delade nämligen att vi var väldigt aktiva i den här scenen. På den tiden, började 2000-talet, jag spelade ju band och han, vi var ute och klubbade och jag hade klubbar och sådär. Mm. Så vi var inne i den där världen. Så han gick igenom och vi hade kontakt med, jag hade kontakt med Molly Peaches och alltså man hade liksom, man var i det där. Mm. Men han, han hade ut den på SF Play. Jag har bara det var nu när jag var precis förra veckan. Mm. Så vi kanske kan kolla på den och prata om den i podden sen, om någon vecka.
Ja, men supergärna.
Framöver. Mm. Den där... som vill kolla på, vara med i diskussionen kan ju vara med och lyssna och kolla på den innan.
Den där fick ju den fick ju lite kritik från någon gube, jag kommer inte ihåg, men jag läste just en recension när den åter när den släpptes, om att, så här, att det inte var någon scen i verkligheten, för att de där hade liksom aldrig spelat på samma klubbar som varann egentligen, men det kanske filmen berättar mer om.
Jag tycker vi kör ett indie-sleaze avsnitt här nu framöver under hösten.
Ja, men
så
gud,
de som vill vara med och förbereda, kolla på Meet Me in the Bathroom på SF. Hyr den först så kan vi kolla på den och prata om den sen.
Fasen vad kul. Och nej, men för att den
varför... Jag kanske förklara vad indie-sleaze är.
Ja, men gör det du.
Det är lite taskigt att droppa en sån grej. Ja. Jag vill bara säga att det har blivit en term man har börjat använda nu på senaste tiden. Framförallt på TikTok tror jag det är populärt. Att det är för att beskriva den här scenen början av 2000-talet som var så här indie-rock. Som var lite så här skitigt. Ja. Det var innan sociala medier. Folk fotade inte så mycket så folk kunde släppa loss. Och liksom The Strokes och alltså, ja, mycket eyeliner och sådär. Och svett och sånt. Det var lite där. Det är det de syftar på.
Ja. Det är också, jag tror det är i, jag började lyssna på Lana Del Rey här i början på hösten. För man ska ju börja med någonting. Och så tog Alex och Sigge upp dem genom låten White Dress. Och då, jag tror att det var den låten som handlar om att hon jobbar som servitris på något så här konvent. Där de lyssnar på musik från just den. Att de lyssnar på så här Strokes och White Stripes och... Så ni yngre lyssnare som inte har hört talas om den scenen, ni kanske känner igen den från den låten. Ofta kan det vara så där.
Känt från den eller Race-låt.
Den har liksom reducerats i omgångar tills den blivit en fin sörja. Nej, men det var härligt att vara ung på den tiden och att uppleva en scen så där. Även fast för att en scen, det är ju ett väldigt bra sätt att liksom sälja ett band eller en musikkultur på. Alltså att man säger, jag gillar sleaze, indie pop, eller vad du kallar det, sleaze pop.
Ja, indie sleaze.
Mm. Ja, då kan man ju verkligen så här, ja, men då kan jag köpa alla mina kläder på Myrorna eller Beyond Retro. Och så kan jag röka rullade cigaretter och så kan jag köpa, och så köper jag en hatt. Och sen så kan jag liksom leva i att jag är den som gillar den här kulturen. Som lite som så här, Blur har ju varit min andra, eftersom de, ja, deras comeback har ju följt väldigt noga nu under sommaren också. Och Damon Albarn säger att man säljer inte musik utan man säljer kultur. I det att man, och där var ju liksom britpop var en utmärkt, ett brand liksom. För en massa band att kunna peta in
identitet
sig i.
Också.
Ja, och att så här, jag gillar britpop. Alltså det är ju ens liksom goal för någon som säljer liksom, eller för någon som är musiker, är ju att tillhöra en scen som många gillar. Då kan man ju liksom studsa av det, och då kan man ju också göra comebacker 30 år senare för de som gillade scenen liksom.
Samtidigt så kan man ju flika in att det finns ju inget band i den här världen som inte säger så här, vår musik låter inte som något annat.
Nej, men det,
det är motsägelse där.
Ja visst, men det är ju också en pose liksom. Inom vissa scener ska ju vara så här, vi repar aldrig. Eller
ja, att man ska vara liksom... Alla tycker att de är lite unika. Alltså alla tycker att de är lite annorlunda.
Ja, men verkligen. Det liksom som grunge. Att så här, ingen,
ja.
Ingen försöker i den här genren.
Nej.
Men ett annat band från den där tiden som också har gjort comeback är The Hives. De har varit väldigt trevliga.
Ja, just det.
Mm. De är en otroligt trevlig framtoning. Liksom sociala medier-ish. Där såg jag några som verkligen jag har lyssnat på skivan, den går fort att lyssna på för att den är kort och produceras förutom deras gamla team så producerar även Patrik Berger som är som jobbat med så här, Icona Pop och Robin.
Ja, precis, han är väl mer pop. Ja. Mm.
Men han kommer även från en så här, liksom punkig artsy bakgrund och har något band med Markus Krunegård och jobbat väldigt länge inom, men det klistrar ihop det här rocksoundet väldigt bra. De gjorde en så himla fin grej, både apropå scen och publikkontakt. De var på så här signeringsrunda i England och åkte till typ London, Brighton och lite olika så här skivbutiker, och när de kom till Liverpool för att signa där, så backade upp en van vid den butiken som är på en gågata, och utkliver bandet Sky Valley Mistress som är en så här, ett lokalt band, och så ställde de sig utanför musikaffären och rev av ett Hives cover set för så här, med en så här banderoll där det står så här, Liverpool welcomes the Hives. Och så kommer The Hives ut och dricker bärs med dem och så här gästsjunger och så här. Det var så otroligt gulligt. Där fick jag ett så här,
men gud.
Det var också ett Lisa Ekdahl moment, vilket kändes verkligen så här bara, man måste vara där. Just sådana upplevelser tror jag är väldigt nyttigt och i tiden, och kanske det enda form av musikupplevelser jag orkar uppleva. Jag som upplevt så mycket i min dag.
Och det här för ju tankarna. Inte alls osökt till ett ämne som vi bara måste nudda. Jag ska inte tråka ut folk.
Berätta, vad är det?
Djupet. Men vi måste nudda. Och det är ju Barbie.
Ah.
Och jag säger det lite nedtonat för jag förstår att folk är lite trötta på det. Men bear with me. Alltså, jag har lyssnat på en annan podcast i sommar som heter The Town, som jag tycker är väldigt intressant. Den handlar om Hollywood, alltså hur det funkar behind the scenes i Hollywood helt enkelt.
Mm.
Om business, eller så här, industry, som det kallas.
Ah.
Hur det hänger ihop allting. Och då har det varit jättemycket prat om Barbie och så vidare. Men det jag har tagit ur det här, det jag har landat i efter att lyssna på alla de här konversationerna om det här, är liksom att det som utmärker sig, för de har, alltså, filmvärlden är ju så bekymrade över hur man ska få folk att gå på bio. För folk går inte på bio så mycket som de gjorde förut i tiden. De är ju så bekymrade då. Hur ska man få folk att se på bio?
Mm.
Och det man har landat är just det här att man behöver hela den här känslan att det är ett event, det här är liksom en händelse, det är en happening att gå på bion, och det är lite det du är inne på, man måste vara där för att då känner man att jag var en del av den här grejen, jag var och såg Barbie när det var hypen, jag var med och man känner sig delaktig. Jag har ju varit på Barbie 2 gånger så ska jag bara säga och jag ska inte gå in i, alla har sett Barbie, jag vill inte prata om det, men jag vill bara säga en liten detalj som kanske inte så många vet eftersom inte så många har sett den 2 gånger.
Ja.
Bio. Och jag måste bara säga att det som skilde väldigt mycket, för att första gången jag gick och såg den var med min dotter och mina föräldrar, och jag tror att jag var den som fick mest ut av den, för att jag och Greta Gerwig är ju ganska lika, alltså i ålder, referenser, intresse, alltså smak och så vidare, så jag tror att jag förstod väldigt många referenser som kanske inte alla förstod och som kanske går folk över huvudet liksom. Av förklarliga skäl, för att alla vet inte vad det är man pratar. Vissa skämt är ju så här, bara fattar man inte liksom. Och även att jag då lyssna på engelska. Jag följde inte texten på svenska så mycket. Skämten är mycket roligare på engelska. Kanske. Det var en ganska trubbig översättning. Alltså det var ingen bra översättning på den här. Ja, verkligen. Så första gången, jag gillade den här filmen för att det var så himla fräsch och annorlunda. Jag bara, shit, det här, jag blev nästan lite, jag grät lite. Jag bara, det här är så annorlunda om man tänker på mainstreamfilm och att det når så många miljarder människor som får det här budskapet. Mm. Så jag kan tycka det är lite så, dö. Alltså det var ju inga nyheter för mig att det finns patriarkat. Men det är ju jättehärligt att tänka att det är liksom miljoner människor i världen som lyssnar på det här och får det här budskapet som kanske behöver det mer än mig. Liksom.
Mm.
Så jag kan uppskatta det väldigt mycket, att det når så brett. Men också att filmen var så annorlunda, det känns så fräsch och typ, det var inte som någonting annat jag har sett förut.
Mm.
Det som hände andra gången var, jag såg den ungefär 2 veckor senare med Gabriel, för han ville också se den, så jag tänkte, jag går på den igen. Liksom.
Mm.
Den var... Det som jag gillade mest var ju så här fräschören, alltså det oväntade, så här, oj nu gör de det här, oj nu gör de det här, oj det här har jag aldrig kunnat ut. Men när jag satt den, då, när den inte hade fräschören längre, då hade den inte så mycket.
Alltså,
det var det som var så tydligt att så här, aha, det fanns den här härliga så här, hopp, så här, oj shit, oj ska de skoja om det här, om produktionsbolaget, alltså ska de skoja om sig själva, vågar de göra det här, oj ska de göra det här, alltså det var så mycket som var så oväntat. Och sen andra gången, så här, utan det oväntade. Det var inte jättestarkt kvar liksom. Men alltså, jag är fortfarande för Barbie. Men det var intressant faktiskt att se skillnaden där. Att fräschören var nyckeln.
Ja.
Det oväntade. Men apropå det här med happenings. Alltså, jag tror verkligen att det som vi kommer se med kulturhändelser i allmänhet. Det pratar vi jättemycket om i podden. Att allting flyter samman. Teater, dans, musik, poesi. Mm. Allting liksom hamnar i någon slags pott. Och rörs runt och blir en slags gryta istället för att vara enskilda ingredienser, så att säga.
Mm.
Så att, och då blir det nog de här känslorna att man deltar i ett event väldigt viktigt, att det är något speciellt som händer, det är inte bara en upprepning eller redovisning av, här är min playlist.
Ja,
som
ja,
du sa. Och det som skiljer AI, hype, allt det här oron för AI, det kan man ju inte ersätta, det här oväntade intressanta mötet med människor när någonting händer speciellt i sekunden. Mm. Det kanske varierar från gång till gång. Det kan du inte ersätta på samma sätt av en automatiserad teknik. Så då blir det ju något nytt liksom.
Ja, gud vad spännande. Hollywood har ju medvetet liksom hakat på, alltså gjort sig själv till den här streamingapparaten också, som är liksom en väldigt så här individuell upplevelse, när man bara så här matas med nya serier hela tiden och inte får någon paus. Alltså det finns ju, de har ju liksom grävt sin grav lite grann. Nu frågar jag ämnet lite grann, men jag tror ändå att så här, biografen representerar ju, som du säger, ett ställe att så här, samla människor på. Det kanske visade sig inte vara så kul att så här, dela kultur i ett chattrum eller på Facebook liksom. Och i och med att de så här, sociala medier plattformarna kanske håller på att förlora sin, alltså man följer ju individer där. Man samtalar ju väldigt sällan med andra. Det är bara att se med så många som slutar använda det. Att det finns ju ett behov och en önskan att gå tillbaka till mer fysiska möten. Liksom,
ja, om inte annat en hybrid av båda.
Ja, det kan ju vara att man är väldigt trött efter pandemin också. På att vara den...
Men fast problemet är ju att det här med bion, som du säger, det stämmer ju inte. Alltså, det blev ju en hype med Barbie. Men folk har inte börjat gå på bio mer efter det. Det är det de klagar på då i den här podden. Att fortfarande är tillbaka. Liksom. Det var inte som att folk bara upptäckte bio tack vare Barbie.
Nej.
Som man hade hoppats då. Utan det verkar som att folk går inte på bio längre på det sättet. Så det har inte riktigt hänt. Men någonting är det ju som människor behöver som känns unikt. Det räcker inte bara med här en lokal ni kan samlas. Det måste kännas liksom speciellt, som du säger. Det måste vara den här Lisa Ekdahl-effekten. Det kan inte bara vara en spelning.
Ja, för det kommer folk gå tillbaks till gång efter gång. Liksom. När man lär sig. Men det är nästan att man måste lära sig vad det är. Alltså att man, att man måste lära sig vad det här mötet är. Att det är svårt att bara utifrån vad som så här, erbjuds i ett kalendarium. Så här, på det här spelar i Stockholm hösten 2023. Utav det så kan det vara svårt att fatta liksom, vilka av de här upplevelserna kommer ha den där effekten.
Ja, jag tror att om man har ett typ ett möte, alltså om du har ett samtal till exempel som inte streamas och inte sparas, så vet man du måste vara där, och så känner man den nerven, oj det här är en intressant konversation som sker, och det, ingen kommer få höra det här som inte sitter i det här rummet. Då finns det ju någonting där som är spännande. Men om det lika gärna bara går att massproducera, så får du inte samma effekt. Så det är någonting där som, det finns någonting där som...
Dragningskraften i exklusivitet. Ja. Nej, men vi får väl finnas här som ett litet filter och ett forum för att man ska veta vad som är bra kultur och inte.
Vi försöker tipsa om vad som vi tycker är bra i kulturen och vad vi hoppas på. Jag vill bara ge ett litet boktips innan vi rundar av här idag.
Ja, gärna. Det behöver jag.
Det är så här, ja,
jag håller på att läsa ut den här Shaggy Bane som jag har verkligen...
Aha!
Har du läst den?
Nej, men jag är intresserad av vad du tycker.
Den är liksom både peppar att åka till Skottland och att absolut inte göra det. Eller mer specifikt Glasgow då. Den utspelar sig där på 80-talet eller något sånt där. Det är ganska skitigt om man säger så.
Tipsade jag om egendom i podden, eller?
Jag sov i sådana fall. Medan du gjorde det.
Nej, det gjorde jag inte det då. Nej. Ja, den tycker jag. Den har ju fått ganska mycket uppmärksamhet redan. Hernán Díaz heter författaren. Egendom heter Trust på engelska. Bättre titel tycker jag. För att boken handlar mycket om ekonomi och pengar. Och hur pengar rör sig i världen. Och den utspelar sig avstamp i slutet av 1800-talet. Med de här så kallade robber barons. Alltså de här rånarmiljonärerna. Som har tjänat pengar på järnvägens utbyggnad i USA.
Ah.
Och så är det 4 böcker i boken, varav den första är liksom en pampig miljonär som berättar om sitt liv. Liksom. Den första är en författare som skriver om den här... Skitsamma, det är 4 berättelser. Jag har inte tid att gå en lång recension, men de här 4 berättelserna rör sig också från så här, en berättelse om vad den här miljonären träffar sin unga hustru och så vidare. Och sådär. Nästa bok är liksom ett porträtt av den här biografin av den här miljardären. Och den tredje boken är en berättelse om en kvinna som jobbar för den här miljardären. Och den fjärde boken är liksom en dagbok av en annan person. Så det är liksom 4 sorters böcker som skapar en berättelse.
Ja,
kronologiskt då. Ja. Men det intressanta med berättelsen är också att de rör sig från typiska stilar som är också kronologiskt. Så att den första stilen är lite mer typisk för 1800-talsroman. Så Henry James, ganska så pampig. Edith Wharton, så pampigt skriven. Andra är den här typiska biografin som skrevs om sådana här män på slutet av början av 1900-talet. Tredje är liksom en typiskt modernistisk roman, typ Virginia Woolf och så vidare. Och det fjärde är lite mer modern, lyrisk berättelse. Så att man kan också se en litteraturhistorisk förändring med tiden, så att säga.
Just det.
Det var den korta versionen. Men det är intressant också, för att på engelska heter det trust. Och trust har ju också konnotationen att så här, man kan ha en trust, att man kan ha en typ en fond.
Just det,
eller
precis.
Man får liksom
eller
pengar.
The national så trust. Alltså att det är en...
Exakt. Ja, och sen handlar det också om tillit då, för det här mycket handlar om det här, vem kan man lita på, vilka av de här berättarna säger sanningen av de här 4 versionerna av sanningen liksom. Det är 4 berättelser som berättar om samma personer, och vem kan man lita på, vilken sanning är sannast liksom. Så den antyder ju både trust på flera sätt, men på svenska heter den egendom, och då blir det lite så här, det blir lite plattare.
Ja,
för då blir det bara fokus på pengaaspekten, för det handlar mycket om pengar, men det blir lite så här, men skitsamma, det var bara en petitess. Den är jättekul att läsa, och påminner lite om, tycker jag, om så här Paul Auster och Siri Hustvedt. De är ju gifta med varandra, de författarna, men de skriver lite liknande varandra. Påminner lite om den stilen, så här typisk amerikansk stil som jag gillar. Så den väldigt lättläst, fast ändå väldigt givande. Så jag kan verkligen, verkligen tips. Den vann också Pulitzerpriset, USAs mest prestigefyllda litteraturpris. Så att jag är ju inte den enda som gillar den här boken, om man säger så. Den vill jag tipsa om. För en så här... Det är många som tipsat om den, så det
berättartekniken påminner mycket om en annan i Siri Hustvedt, alltså den som kom ut ungefär samtidigt, som heter Cloud Atlas. Läste du den? Av David Mitchell.
Precis.
De är inte relaterade. David Mitchell är britt, men den blev även film senare med Tom Hanks i casten, och den berättar 6 historier från olika tider. Från typ 1700-talet ända in i framtiden. Och då berättas den första som en så här dark, mysterious vampyrhistoria eller någonting sånt där. Och så går den igenom olika tider, och i framtiden så är det en robot som berättar historien. Och i det finns liksom någonting i varje berättelse som heter Cloud Atlas. Så att det går som en röd tråd. Och berättaren har alltid ett litet R. Eller det är något så här. Den är superfascinerande och ger ganska stark ångest i det att den liksom kastar en väldigt långt fram i tiden och plötsligt. Men den är också jätteskickligt skriven. Kom ut 2004.
Filmen, men...
Ja, boken är bättre.
Det är en bra tips.
Den har varit min favoritbok, okay. Faktiskt.
Ah. Hinner jag tipsa om en till bok innan vi rundar av här?
Gärna.
Två böcker till. Ja, eller tre. Ja. Fyra. Jag kör snabbt nu då, Idas boktips för veckan. Ja. Alexandra Sviten har precis kommit ut som en trilogi, alla tre delar av böcker på Modernista. Och den första boken heter Alexandras rum. Den är skriven av Anna Folin Mattsson. Och det är en självbiografisk berättelse som handlar om sexuella övergrepp mot henne då, när hon var barn.
Mm.
Och hon är då Alexandra i boken. Och jag brukar vara väldigt allergisk mot böcker som är skrivna i barnets jag-form. Jag tycker det oftast är vidrigt att läsa faktiskt. Det blir ofta sådär lite lillgammalt typ. Alltså hur ska du kunna beskriva hur en femåring pratar utan att det blir jättekrystat liksom. Och det är otroligt, alltså det är så gripande och man lyckas verkligen skildra det här barnets utsatthet och det känns så otroligt nerven, alltså jag kunde nästan inte andas. Det var lite segt i början, första 100 sidor var jag lite sass, och ska jag läsa vidare, och sen så när jag väl kommit in i det, jag läste 500 sidor på en dag.
What?
Alltså jag var helt så här, jag kunde inte sluta, jag grät och jag kunde typ inte prata, men vi var på semester då, jag och Gabriel, vi var på Mallorca och jag kunde typ inte prata med honom, jag bara, jag mår så dåligt. Han bara, sluta läsa. Jag bara, nej, jag måste läsa vidare. Så att, ja, jag läste 500. Så att den för mig var den otroligt gripande. Jag hade helt missat den här boken, den kom. Det är tre böcker då som har slagits ihop i en volym. Och de kom på 90-talet och början av 2000-talet. Och nu ska det komma en uppföljare nästa år. En fristående fortsättning då som är särskilt.
Oj, vad spännande.
Om vad som händer. För man får veta liksom, hur det är att bli utsatt och sen då att anmäla det här och gå vidare liksom, i livet. Det är det som handlar om. Sen vill jag tipsa om en liten diktsamling, kortare bok. Mm. En diktsamling som heter En ensam cowgirl av Rebecca Sand. Den handlar om det på Itlit, lilla förlaget i Göteborg som släpper massa böcker. Och den handlar om en kvinna också, får man förmoda självbiografiskt, om en ung kvinna som har schizofreni. Och det skildras då inifrån hennes tillstånd, så man får följa med hur det känns att ha schizofreni, vilket är ganska speciellt. Jag har inte upplevt det. Jag har inte läst det på det sättet förut. Jag tyckte första halvan av boken var kanske den starkaste. Sen kunde man kanske korta lite grann i slutet, tycker jag. Men för att det var just... Jag ska inte lägga mig, men jag tyckte att den första delen var starkast när man får den här biten om schizofrenin liksom, och effekterna.
Ah, ja.
Sen handlade det mer om skrivande och hon går på biskopsaren och sådär lite mer mot slutet. Och det har jag ju läst förut i andra böcker, om man säger så. Mm. Men det här var någonting helt nytt, den här första delen. Så jag blev väldigt... Jag tyckte det var väldigt drabbande och också den här råa nerven, lite samma känsla att man är liksom i ett utsatt tillstånd på det sättet.
Mm.
En annan bok som jag vill rekommendera är Hanne Östanvik. Det är en norsk författare. Hon har släppt, tror jag, 12 romaner eller ännu fler. Och jag har inte läst någon förrän jag har läst hennes nyaste bok som heter Ti Amo. Och jag tycker den var otroligt fint skriven om en kvinna som tar hand om sin, också självbiografiskt, hon fattar en själv då. Hennes man har fått cancer.
Mm.
Och så får man följa med i hon. Och de bor i Italien och man får följa med om det här. Och det var så här kort, 100 sidor, du kan läsa dem på en eftermiddag. Och jag tycker det var väldigt fint och vackert skrivet. Och jag ville verkligen läsa, nu ska jag läsa fler böcker av henne. Det var precis min smak.
Ja, vad härligt.
Så det var jättekul. Så nu har ni fått lite tips av mig.
Tar ni er igenom regntunga helger här framöver?
Precis. Och nu har jag precis börjat läsa Rebecka Åhlunds Någon måste vattna tomaterna.
Mm.
Med fint omslag av Ragnar Persson, som jag faktiskt har ett konstverk av hemma på väggen.
Oh.
Och jag har väldigt speciell så lite metal-stil med tecknade, mycket blyertsteckningar.
Ja.
Och den handlar om, det är också lite självbiografiskt, om att vara runt 50 och flytta hem från London och bearbeta minnena från sin pappas självmord i barndomen. Och jag är lite bekant med Rebecca, så det här blev väldigt så här nära inpå när jag läste, för jag ser ju henne framför mig liksom. Mm. Men den är jättefin och väldigt, också väldigt lättläst. Så nu har ni en hel lång lista med tips från Ida.
Fan, som var härligt. Se också Joyce Carol Oates dokumentären på SVT Play. Det gjorde jag igår och kände för att läsa om alla hennes böcker som hon berättar om där.
Jag måste se den. Jag har tänkt länge ska se den där. Så fin. Påminner mig.
Det är så konstigt med min arbetsplats här bredvid Moderna Museet. För att jag började jobba här igen förra veckan och då var ju hon här. Alltså hon var... Hon hade en föreläsning Norge, Danmark, Stockholm. Och på dagen så gick hon på Moderna Museet. Och så här, la upp stories från när hon så här står framför konstverk. Och det känns så himla konstigt, för att hon är verkligen en som jag har så här sett upp till mest, bland de mesta i hela världen. Liksom.
Oh, shit.
Och så går hon här utanför, fast då är hon ju en helt annan roll. Det var samma sak som när The Weeknd var i Sverige, så gjorde han också en så här liten promenad runt Skeppsholmen. Och tog en bild på sig själv utanför vår studio här. Vilket så här, ska du inte komma in? Men det blir sån mindfuck. För att det är en så här, ja, det kanske är ett mål i det största målet jag har. Att kunna samarbeta med någon av den kalibern. Om man ska liksom dra. Och så står han här utanför och tar en kaffe. Men jag har ingen som helst liksom. Är det jätte?
Det är konstigt. Så nära, men ändå så långt bort.
Verkligen.
Jag såg Joyce Carol Oates. Jag bodde i New York för några år sedan, var det här, så brukade jag vara mycket i Washington Square Park, för när min dotter var liten så bodde vi i East Village alldeles bredvid där. Det är den här stora parken med den här triumfbågen, för jag satt en bild eller varit där. Men så jag var ofta i parken med henne då. Och det var förekommit man såg, en dag var det liksom Alec Baldwin och Hilaria Baldwin var där med sina barn, samma lekplats som oss. Ja. Blev man lite så här, oj, hoppsa.
Skumt.
Men det var inte det. Men en annan dag så såg jag Joyce Carol Oates sitta på en bänk och redigera text. Alltså jag tyckte också var så här, jag bara...
Heartbeat.
Det var också lite så här, oh my god. Mm. När hon satt där, liksom bara, hon så karaktäristiska utseende också, man känner ju verkligen igen henne.
Mm.
Hon satt där med några papper. Jag har egentligen bara läst, jag tror jag läst två böcker med henne, men den som har lämnat störst intryck är ju såklart Blond, när den kom. Jag läste den strax efter den kom, runt 2000. Och den inspirerade mig jättemycket till min bok. Mm. Alltså, den här idén att kunna skriva om en verklig person, fast på ett sätt, liksom.
Yeah.
Det var ju ganska nytt för mig. Så den har verkligen, den låg stort, starkt i minnet när jag skrev min bok också.
Ja, den är ju mirakel att någon har fått till. Men mäktig författare. Men där ser den och inspireras till att läsa några till kanske. Det är en svensk regissör, en kompis till henne som har gjort den. Så att den har mycket anknytning här. Hon intervjuas det är en gammal intervju med Malou bland annat. Hemkärt.
Oj, vilken match, vilken kombination.
Verkligen. Ja, men tack att ni lyssnar.
Då tackar vi på oss.
Vi skulle aldrig kunna göra den här podden utan att ni lyssnar. Eller? Det måste vi göra. Vi måste, målet för den här säsongen, det är så kul att vi aktar oss för att släppa avsnitt 100. Men det är ju om 3 avsnitt. Vi ska nog komma dit någon gång.
Just det. Vi närmar oss.
Men då vore inte en bra målsättning för den här säsongen att så här, alla känner sig deltagande på något sätt. Det skulle vara liksom den yttersta triumfen i ett sånt här sammanhang. Jag vet inte hur det ska ske ännu, men vi får jobba på det. Vi längtar efter att träffa er in real life.
I fysisk form. Ja precis.
Eller i anden.
Det har varit jättekul.
Ja, verkligen.
Ja.
Vi löser det.
Vi får hoppas vi ses snart.
Ja.
Och tack för att ni lyssnar. Tack för att ni tipsar era vänner om att vi finns.
Ja.
Så att folk hittar oss.
Vi är alla kulturbarn,
hörni. Vi svävar runt här utan någon plattform.
Ja. Bortskämda kulturarbetare som vi är. Eller privilegierade. Nåja, vi får se.
Ja, och nu på måndag börjar min skola. Så det är spännande. Min universitetsutbildning, mastersutbildning.
Oj.
I historia.
Gud vad härligt.
Ja. Men mer om detta sen. Ja. Tack för att ni lyssnar. Vi ses nästa vecka. Eller snart.
Snart.
Vi får se när.
Det blir bra.
Hej då! Hej då! Hej då!
ska vi se. Goda nyheter från IKEA. Nu är det bekräftat att fler än 1000 produkter har fått nytt lägre pris. Som till exempel soffor, skåp, stolar, ljuskällor, sängkläder, kuddfodral, bord, vaser, köksredskap, byrå.
Vill du ha fler goda nyheter? Välkommen till IKEA och IKEA.se.
Storytel presenterar. Upptäck tusentals dokumentärer, true crime och nytt exklusivt innehåll varje vecka. Lyssna på fängslande reportage, olösta mysterium och massor av titlar som får dig att känna mer. Prova Storytel gratis.
Hej, Synoptik här. Livet med glasögon ska vara bekymmersfritt. Därför får du 30% på alla glasögon när du väljer Synoptik All Inclusive. All service ingår alltid. Välkommen till Synoptik.